Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."
Amen. Hur många av er har hört att man ska vara som ett barn? Men det står inte så. Ni tänker på det. Det står den som tar emot ett barn. Och det där är en intressant distinktion. För att vara som ett barn, det är en sak. Men att ta emot ett barn i mitt namn är någonting annat. Jag kom fram till att det handlar om att man skapar en personlig relation med ett barn. Att ta emot ett barn innebär att man formar en personlig relation. Det innebär att man får ta ansvar som vuxen. Eller hur? I det här fallet kan det vara en barmhärtighetsgärning. I och med att ett barn inte hade så hög status, det kunde vara föräldralösa eller faderlösa. Det var en omsorgs... Och man måste alltså visa omsorg om ett barn när man tar emot det. Massa sådana här saker. Och det fanns ingen status i det här. Ett barn hade ingen värde. Jag vet inte exakt, jag tror gränsen gick vid 12 år, så började pojkar få ett värde. Flickorna hade halva värdet mot för pojkarna på den tiden. Men det här var en nådegåva. Alltså man gör det, tar emot detta. Det är man tar gratis emot ett barn. En förebild för att ta emot Guds rike. En förebild för att ta emot de andens gåvor. Eller nådens gåvor som de skriver. Man tar emot dem på samma sätt som man tar emot ett barn. Jesus säger att man ska ta emot Guds rike som ett barn. På ett ställe. Det är det enda stället han säger det så. När man pratar om nådens gåvor så blir en del väldigt obekväma. Känner sig fundersamma. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det hela. Nu ska vi se vad mina... Här ligger mina papper. Här kan ni få... Och kan ni dela ut? Det är lätt att gå vilse med det här. Och det finns ju också en massa så kallade tester man kan göra, vad man har för gåva och så vidare. Och alla är lite olika och det är inte säkert man når fram till det hela. De kan vara bra ibland, för de lyfter fram vad man är. Men det viktigaste när det gäller, man pratar om andens gåvor, eller nådens gåvor som då, det heter idag, det är att det finns de som relaterar till vår personlighet. Den listan är ganska lång som ni ser. Och den bygger på hurdan jag är som människa. Är jag på, alltså, vi har som människor ett naturligt sätt att vara. Och hos oss så finns det då saker som vi gör naturligt. Någon kanske är väldigt lätt att ställa sig och prata om Jesus på torget. Utan att det är något bekymmer, liksom. Man bryr sig inte. Men för en annan är det ett jätteproblem. För det känns jättejobbigt. Någon kanske är lätt att bjuda hem någon på alltså sova över, få middag, sova över och ta hand om en människa. Men för en annan kan det vara att kännas tungt och ett svårt bekymmer. Och det här att lägga på någon, att man ska göra liksom allting, det, så är det inte. Andens, nådens gåvor handlar inte om det. Nådens gåvor handlar om att se, vem är jag? Vad är det jag kör, känner det naturligt att göra? Och sen i det sammanhanget, som var den som skrev, så får man hjälp att göra det här lilla extra. Det är andens, den heliga ande. Att när man tar vara på sin gåva så kan det hända att plötsligt så tillkommer det någonting som man själv inte riktigt var förberedd på. Som gör att man gör saker utöver det man brukar göra. Oftast inom det området. Som en av mina administratörer sa en gång. Idag, nu har jag förstått att det omöjliga ibland kan vara möjligt. Därför att han fick vara med om att se hur någonting som han som administratör ansåg var, det här kommer inte att gå, gick och blev en succé. Men, och därför så i den här listan så finns det med administration. Det finns saker som inte finns på fanns på Jesu tid. Alltså sociala medier. Att kunna vara naturlig på sociala medier och förmedla någonting extra. På sociala, det fanns inte på Jesu tid. Är det en nådegåva? Vi blir lite sådär fundersamma. Men det är ju faktiskt så. När man läser Bibeln noga. Så här är det så att. Det är ingen tvingar någon att göra någonting som är känns konstigt. Och när Jesus valde sina lärjungar så såg han ju de här egenskaperna som de olika lärjungarna hade. Och han undervisade dem och tog vara på dem. Och sen så efteråt så fortsatte de ju sin resa. Sen finns det fyra som då man kan säga inte är personrelaterade utan kommer när man behöver. Och det är helande, tungotal, uttydande och göra under. Det är inget personlighetsrelaterat till det. Det är sånt som händer när anden är till nytta som det står. När det behövs. Och det här kan alla försöka. I en viss situation där det behövs så kan det här vara jätteviktigt. Men att gå runt och tro att man kan göra det överallt, det tror inte jag. Utan det är i de här situationerna som det behövs. Så att den helige ande kan stärka dig och göra det lilla extra. Och tala till dig kanske i en situation. Nu, den här människan. Eller nu, gör det här. Eller är det här. Så jag tror, därför kan man säga så här. Alla människor har vi fått en nådegåva. Därför att vi har fått en personlighet. Och den, i den personligheten så ryms kraften från den heliga ande. Och det här är gratis. Helt gratis. Och det finns ingen värdering att det ena skulle vara bättre än det andra. Alla gåvorna är lika viktiga i Guds ögon. Så man ska inte jämföra sig med de andra, utan man ska leva med Gud och den anden. Några frågor på det? Ni kan ju fundera lite själva då. är det något av de här som passar in på er? Så ni känner liksom det här är min gåva. Ja? Ja. Precis.
Ja.
Men jag skulle säga att den viljan handlar mer om att ta emot.
Ja.
Än att bestämma vilken gåva så att säga.
Ja.
Den som vill ta emot detta. Får det. Men det finns tester, om de vill testa hur ni ska göra så kan man pröva sig fram. Men det här gör att man ska inte vara rädd för den heligande. Den heligande är ingenting som skrämmer. Det är, ibland, alltså jag, när jag var ung så var det bilden att det fanns något skrämmande i det här. Så när jag gick min pastorsutbildning så var jag oerhört obstinat mot den heligande och allt vad det innebar och tyckte liksom de här. Man pratade om helande möten och det var liksom, allt skulle vara så stort. Jag var lite emot det. Men sen någon gång i livet så hände det saker som gjorde att det släppte. Och idag har jag en helt annan syn på vad det innebär med den heligande.